Det här är ett sommarprat av Svenska Yle.
För några år sedan ansvarade jag för programmet på ett större seminarium. I planeringsteamet diskuterade vi hur viktigt det är med tillgänglighet för alla. Det ska vara låg tröskel att komma. När seminariet började noterade jag att jag hade lagt in en bensträckarpaus istället för paus. En bensträckarpaus utgår ifrån att vi alla har ben och att vi också alla kan sträcka ut dem. Och jag var smärtsamt medveten om att så var inte fallet. Senare passerar jag två personer som sitter i rullstol i publiken, till och med två gånger. Ändå ber jag publiken ställa sig upp under workshopen, sträcka på benen, vända sig om och diskutera med någon de inte pratat med tidigare. Jag märker det inte förrän en kollega påtalar det efteråt. Även jag som arbetat med diskrimineringsfrågor i 15 år kör ibland i diket, flera gånger om jag inte är uppmärksam på när jag tillhör normen. Mitt namn är Malin Gustafsson. Jag jobbar för en mer rättvis vardag där diskriminering inte förekommer. Jag är vd och företagare och idag är jag din sommarpratare. Som nystartad konsultföretagare håller jag en av mina första utbildningar om jämställdhet på arbetsplatsen. När jag var yngre tyckte jag att feminister var ilska kvinnor som skyllde allt på män och framställde sig själva som offer. Bara man kämpade, var stark och självständig och tog ansvar för sina val skulle man nog klara sig. Kön spelade liksom ingen roll, tänkte jag. Jag skulle nästan benämna mig som en antifeminist på gymnasiet när jag medvetet hoppade över kursen i kvinnohistoria, trots att jag älskar historia. Jag ser mig själv i gymnasiets korridor och hur jag tittar snett på den kvinnliga läraren som håller kursen. Men på universitetet förändras allt. Jag lockas med av en vän att i princip mot min vilja att ta en kurs i genusvetenskap. Plötsligt ser jag mönster, känner igen orättvisor och inser att världen är mer komplex än vad mina naiva, unga ögon sett, eller inte sett, under min uppväxt på Fredens öar. 8 år senare utexamineras jag som magister i genusvetenskap. Jag blir den 6:e i Finland. Nu står jag här med ett nygrundat konsultföretag och cirka 50 chefer i publiken. Nu ska vi prata om jämställdhet på arbetsplatsen. Trots att organisationen är kvinnodominerad är majoriteten av deltagarna män. Jag är nervös för att bli ifrågasatt. Därför har jag en hög med böcker under armen när jag anländer som jag kan hänvisa till ifall kniviga frågor dyker upp. Jag hinner ungefär 20 minuter in i föreläsningen när en man i 50-årsåldern räcker upp handen. Fan, tänker jag. Jag känner hur jag svettas i armhålorna och gör mig beredd. Jag tar sats och frågar honom ett leende så lättsamt och lugnt jag kan. Hade ni en fråga på det jag just presenterade? Mannen sitter brett i stolen, manspread skulle vi kalla det idag, tillbakalutad med armarna vilande över magen. Han ser lugnt och sansat. Tror du överhuvudtaget på någonting av det du säger? Jag ser mannen i ögonen, andas in lugnt och tittar ner på böckerna som skulle svara på alla frågor. Men den här var jag inte beredd på. Jag tittar upp igen och känner tystnaden. Allas blickar är nu riktade mot mig. Jag kan inte ducka för det här. Jag måste visa att jag kan möta motståndet och leva som jag lär. Jag vet också att om jag inte klarar av att svara på den här frågan kommer förtroende för mig och arbete med jämställdhet i den här organisationen att sjunka till botten. Någonstans långt borta kommer ändå mantra till mig. Som så många inspirerande lärare under studietiden förde fram. Jag säger: det här handlar inte om vad jag tror på. Den här kunskapen grundar sig på forskning som bland annat finns i de böcker som jag tagit med mig här idag. Finns det fler frågor så här långt? Jag känner ett lugn sprida sig inom mig. Under resten av utbildningsdagen blir det tydligt att denna man representerar det gamla garde. Och det finns yngre chefer, också med hög status, som under uppföljningen av smågruppsdiskussionerna ifrågasätter den äldre mannens sätt att resonera. Då utbildningsdagen avslutas dröjer sig den äldre mannen kvar i rummet och kommer fram till mig. Han tar i hand samtidigt som han säger: tack, Det här har varit en mycket intressant utbildning. Under mina 15 år har jag följt med hur inställningen till jämställdhetsfrågor förändrats och jämlikhetsfrågor stigit in. Det finns en ny generation som upplever att frågor om mångfald, inkludering och rättvisa är viktiga och måste jobbas med. Attitydförändringen har inte kommit naturligt, utan det är ett resultat av många, främst minoriteters, kamp för rättvisa och förändring. MeToo lärde oss att maktmissbruk trasar sönder, inte bara enskilda personer utan hela arbetsmiljöer. Förr antydde det problem när organisationen lyfte sexuella trakasserier på agendan. Idag tolkas det som ett sunt och medvetet ansvarstagande. Mitt jobb går i korthet ut på att skapa mera inkluderande och rättvisa arbetsplatser. Eller i alla fall lägga bollen i rullning i önskad riktning. De människor som verkligen driver mig är de modiga människor som vill ha stora och märkbara förändringar i organisationen de arbetar i. De har mål, men saknar kanske karta och kompass för att nå dit. Den kritiska mannen som jag mötte för 15 år sedan, vars fråga gjorde mig alldeles svettig, finns också kvar i Finland 2020. Dessa människor får mig att växa och utvecklas i mitt arbete. Det får mig att skapa tydligare resonemang, att bli bättre på att fokusera på det som är relevant. Jag vill förstå hur människor tänker, människor som tänker annorlunda än jag. Jag vill hela tiden föra dialog, inte övertala. Jag vill för en stund titta på världen från deras perspektiv för att förstå hur vi kan öka förståelsen för den diskriminering som sker i vårt samhälle. Det finns mycket forskning som visar att diskriminering förekommer på arbetsplatser i Finland. Ordet diskriminering känns kanske som ett flummigt eller byråkratiskt ord. Vi använder kanske hellre orättvist behandlad eller behandlad annorlunda. Det finns vissa människor som ofta behandlas sämre än andra. Ibland lite sämre, ibland mycket sämre. Mitt arbete fokuserar på att rikta blicken, inte mot minoriteter, utan mot de människor som tillhör normen. Vi som tillhör normen blir ofta blinda och bidrar omedvetet till att vi behandlar andra orättvist. Under mina utbildningar brukar det ofta bli livliga diskussioner om fenomenet mikroaggressioner. För så många människor känner igen sig som användare av mikroaggressioner. Mikroaggressioner uppstår när vänligt menade kommentarer, påståenden eller frågor, då det upprepas gång på gång, kan bli vardagliga trakasserier eller mikroaggressioner för den utsatta. Jag brukar ta mig själv som exempel. Jag bor i Helsingfors, där det inte finns så många ålänningar. Därför känner få igen min dialekt. På grund av min dyslexi har jag också en svag finska. Dessa två avvikelser från normen leder till att ofta när jag träffar nya människor, till exempel på en fest eller då jag står i kebabkön, så frågar människor ofta varifrån jag egentligen kommer ifrån. En fråga vanligen icke-vita får. Det svenskspråkiga tror jag kommer från Sverige. Det finskspråkiga att jag kommer från Estland. Och det engelskspråkiga tänker att jag inte är härifrån eftersom min engelska accent skiljer sig från den finska. Den här frågan har jag fått minst en gång i veckan i 14 års tid sedan jag flyttade till Helsingfors. Även om dessa frågor ofta ställs av nyfikenhet och all välmening, så distanserar dessa frågor mig från att höra hemma här. Det blir ett indirekt ifrågasättande och skapar ett utanförskap. Men jag är ytterst privilegierad person och hör till en privilegierad minoritet. Jag är trygg och så har jag många andra fördelar. Ett finskt pass till exempel. Jag förstår finska och jag är uppväxten i den här kulturen. Dessutom har ifrågasättande inte pågått hela mitt liv. Och jag har också verktyg att förstå vad det är som händer när det sker. Men det som hör till andra minoriteter kanske hela livet får utstå förlöjligande, osynliggörande, hot och till och med våld. Det har ett annat utgångsläge. Då blir dina och mina nyfikna frågor ett förstärkande av detta utanförskap. Och vi bidrar till att behandla annorlunda och därmed också lägga grunden för diskriminering. Så som min muslimska vän som blev spottad på inför sina barn när hon handlade i shoppingcentret. Och min homosexuella vän som hela tiden måste läsa förnedrande insändare om homosexuella. Alla dessa minoriteter som möter våra nyfikna frågor. Bär du slöja för att du vill det eller för att din släkt vill det? Eller, är det du som är mannen eller kvinnan i ert förhållande? Om dessa frågor bara skulle ställas en gång, eller två, skulle det inte göra en skillnad. Men för vissa människor kan olika typer av kommentarer, frågor eller påstående återkomma i olika versioner varje dag. Då skapas mikroaggressioner i vardagen som i sin tur skapar utanförskap och kanske ett ifrågasättande av en själv. Istället för att bli rädd för vad jag som normperson kan eller inte kan säga brukar jag fundera på vad som faktiskt är viktigt då jag träffar eller lär känna en annan människa. Och dessutom, om det finns en egenskap, status, identitet som är relevant, då kommer hen sannolikt att berätta det för mig eller för dig. För att veta vem som är normen behöver vi undersöka vem som har mest makt. Vems ord väger tyngst i kafferummet? Vem blir förstådd för sina högtider, sitt språk och sin sexualitet? Vem behöver inte vara orolig för hån för sin könsidentitet? Vem har rätt ålder för att bli lyssnad på? Varje arbetsplats, förening, kompisgäng eller släktträff har sin egen norm. Om vi tar Svenskfinland som ett exempel ser jag normen som en vit, kristen, heterosexuell, medelålders man från medelklassen. Han är akademiker utan funktionsvariation och bor i Helsingfors. Finns pass, fast jobb, fru och familj och så heter han säkert Mikael. Mikael kommer sannolikt att vara blind för många minoriteter och därmed bidra till att statistiken ser ut som den gör. Detsamma gäller både dig och mig. En av mina kunder var ett elbolag med bara män i personalen. Delar ur ledningen deltog i en workshop jag höll i. Där blev det väldigt uppenbart att det fanns en tydlig mall om hur en riktig man på den här arbetsplatsen skulle vara. På arbetsplatsen förekom konservativa åsikter, exempelvis hur en pappa skulle vara. Det här syntes i skämt, pikar eller tystnader kring frågan om pappaledighet. Det betyder att alla män inte kände sig bekväma med att ta ut pappaledighet, medan andra upplevde negativa konsekvenser av att de tog ut ledigheten. Om du ständigt känner att du inte passar in, till exempel som man, och att du inte respekteras för den du är, då är det inte kul att gå till jobbet. Många tror att diskriminering kopplat till kön inte är aktuellt om alla representerar samma kön på arbetsplatsen. Men exemplet med elbolaget är ett klassiskt exempel på hur vi kan begränsa människors möjlighet att uttrycka kön, i detta fall manlighet, på olika sätt. Motsvarande kan vi se också på kvinnodominerade arbetsplatser. Det kan vara utmanande när ett kön är i minoritet på en arbetsplats. Då byggs det ofta upp en jargong där majoriteten sätter ramarna för vad som förväntas. Vad vi ska skratta åt eller inte och vilka färdigheter som upplevs som mera viktiga. Om du jobbar på en kvinno- eller mansdominerad arbetsplats finns det stor risk att dessa jargonger tar plats och bidrar till att vissa män eller kvinnor inte alltid känner sig bekväma eller respekterade. En manlig barnmorska berättade en gång att han alltid förväntades vara den som förstod vad det var för fel på kopieringsmaskinen på jobbet. En manlig barnträdgårdslärare förväntades kunna hänga upp hyllor och spela fotboll med killarna. Kvinnan på el-linjen förväntades skratta med i sexistiska och homofobiska skämt. Kvinnan på det mansdominerade konsultbolaget fick höra att den stora kunden i metallbranschen nog inte passade för henne. Den enda kvinnan på techbolaget kände sig inte bekväm att gå på bastukväll med sina kollegor. Medan jordbrukskvinnan inte på lika villkor fick boka jordbruksmaskinerna som traktens jordbrukare ägde ihop. Skadliga jargonger, stereotypa förväntningar, kommentarer och uteslutande i en arbetsgemenskap kan leda till ökad omsättning i personal, sjukskrivningar och dålig stämning. Det i sin tur drar ner innovativiteten och effektiviteten i arbete, intresset för yrket eller branschen, vilket slutändan har ekonomiska konsekvenser. Under workshopen med elbolaget blev det mycket tydligt för ledningen att de måste arbeta med att förändra organisationens bild av hur en man förväntas vara och att den måste innehålla olika sätt att få vara pappa. Annars kunde det leda till att folk slutade jobba där för att de inte kände att de passade in. Ledningen kunde även se att attityderna inte bara fanns bland personalen utan också bland cheferna. Här fanns något för hela branschen att jobba vidare för, och det gjorde det. Jag heter Malin Gustafsson och jag är din sommarpratare idag. Under min studietid bodde jag i ett kollektiv där en av killarna hade en pappa från Pakistan och en mamma från Finland. Han var född och uppvuxen i Jyväskylä och bar ett klassiskt pakistanskt namn. Han var nyligen utexaminerad med magisterexamen i socialvetenskap från yrkeshögskolan Metropolia i Helsingfors. Med en dylik examen och som man i en kvinnodominerad bransch borde han ha varit extra attraktiv inom sin sektor. Från sidan följde jag med hans mission att hitta ett jobb. Efter 80 arbetsansökningar, där exakt 0 ledde till intervju, bestämde han sig för att flytta till en släkting i Dubai och söka jobb där istället. Idag bor han i London och han har varit 100% sysselsatt ända sedan han lämnade Finland. Är det så här vi vill ha det? Hans berättelse delas av många andra. Inte bara med icke-finsk klingande namn, utan människor som på olika sätt avviker från normen. Det som samhället uppfattar som det normala. Förra året gjorde Diakonianstalten en kampanj för att uppmärksamma namndiskriminering inom rekrytering. En del av kampanjen var ett experiment där 4 finska kändisars CV:n och ansökan skickades ut till olika arbetsplatser inom deras egen bransch. Istället för det rätta namnet skrevs ett romskt namn in. En av deltagarna var Jari Sarasvuo, en av Finlands mest kända företagscoacher. Totalt skickades 54 ansökningar in, men ingen av kändisarna blev kallade på intervju. Inte ens Sarasvuo kom vidare. Projektet Stoppa machokulturen i byggbranschen drevs av de stora byggföretagen i Sverige som hade insett att machokulturen bland annat bidrog till att det slarvades med säkerheten, vilket ökade olyckorna, samt den råa jargongen som bidrog till sjukskrivningar och uppsägningar. Branschen hade fått dåligt rykte, vilket gjorde att det blev svårt att rekrytera nytt folk. Projektet hade som syfte att bredda mångfalden i rekryteringen, in med mera kvinnor, homosexuella, invandrare och så vidare. Något år senare besökte jag Stoppa machokulturens seminarium för att lyssna på deras erfarenheter. Det visade sig att projektet lyckats med att rekrytera mer mångfald, men den blev dessvärre mycket kortvarig. Arbetet med arbetsplatskulturen glömdes bort och de nyanställda trivdes inte utan sökte sig vidare. Projektet fick skifta fokus. Nu fick de undersöka normerna och fundera på hur det kunde breddas för att fler skulle trivas på arbetsplatsen. Varför gör då så få arbetsplatser något åt situationen? Mycket handlar om brist på kunskap. I fallet med byggbranschen fanns det bara kunskap om konsekvenserna av problemet, men inte roten till problemet. Därför lades verktygen in i fel ordning. I andra fall handlar det om att vi tror att det räcker med en schysst värdegrund. Att vi inte vill eller att vi har som avsikt att diskriminera. För då kommer det inte heller att ske på vår arbetsplats. Samt att det ser ju faktiskt bra ut i personalenkäten. Vi tänker att diskrimineringen finns någon annanstans. Eller så går vi den klassiska vägen. Vi hittar inte kompetent personal. Eller det fanns inte rätt sökande. Eller mångfalden vill göra något annat. Motsvarande argument användes för 20 år sedan om kvinnor och deras ointresse att vara chefer. Kvinnor vill inte ta ansvar och leda. Men se på Finland nu. Det här argumenten fungerar inte längre. I alla fall inte i politiken. Se på Tarja Halonen och se på Sanna Marin. Det var aldrig frågan om ett ointresse från kvinnors sida i politiken. Varför skulle det vara det i företagsvärlden? Det handlade om något helt annat. Något som min vän med det pakistanska namnet säkert kan berätta mer om. Om vi är intresserade av att lyssna. Vi vet ganska mycket om diskriminering som berör män och kvinnor. Däremot saknas det forskning om interkönade personer som också tillhör gruppen kön. Interkönade är alltså personer som biologiskt inte entydigt klassificeras som man eller kvinna. Det finns ungefär lika många interkönade personer i Finland som det finns personer med Downs syndrom. Skillnaden är bara att du inte ser på personer du möter om de är interkönade. Varje gång vi säger att det finns bara 2 kön eller alla är i grund och botten män eller kvinnor, hur tror vi då att det känns att vara interkönad? Minns ni prästen Maria Cisco Aalto, som för 10 år sedan kom ut som kvinna och korrigerade sitt kön, måste lämna sitt jobb och sin församling på grund av förlegade uppfattningar om kön och könsidentitet? Att korrigera sitt kön har ju ingenting att göra med hur en skulle vara kompetent för ett jobb, eller nej. Väldigt få av oss uträttar sist och slutligen sina dagliga arbetsuppgifter med könet. VD:n för ICAs försäkringar i Sverige har korrigerat sitt kön och heter idag Caroline Farberger. Hon har berättat om sin egen rädsla för att inte bli respektfullt mött. Samtidigt som hon också fått lära sig att hon själv tidigare könsdiskriminerat som manlig chef. Det här är alltså inte lätt för någon. Vi kan alla lära oss mer och vi behöver hjälpa varandra. För några år sedan utbildade jag personal och chefer i frågor om könsidentitet och könsuttryck i Sverige. Vi gjorde en övning där jag tog rollen som Malin som snart skulle bli Martin. Deltagarna skulle föreställa sig att jag jobbade på deras avdelning. Under övningen funderade vi alla tillsammans hur vi kunde göra så att Martin skulle känna sig trygg på arbetsplatsen under sin könskorrigeringsprocess. Vilka kommentarer kunde tänkas komma? Vilka rädslor eller funderingar kunde uppstå? Och hur skulle vi hantera kunderna eller besökarna i verksamheten? Där pratade vi också om vilka möjliga mikroaggressioner vi ville undvika att utsätta Martin för. Alltså återkommande frågor eller kommentarer som han till slut skulle kunna uppleva som ett ifrågasättande eller exotifierande av sin könsidentitet. Syftet med övningen var att deltagarna skulle undersöka om och var det hade en gräns för när det inte längre kände sig bekväma på grund av könsnormer det bär på. Men också fundera på hur vi ska göra för att inte reagera ifall någon bryter normen. En del av oss känner sig varken som män eller kvinnor. Vi är något mitt emellan eller både och. Vi är icke-binära. Det här kan trigga personer som har en konservativ syn på kön och det i sin tur kan orsaka utmaningar i arbetsgemenskapen. Jag minns själv när jag träffade en transperson första gången. Jag blev så otroligt obekväm i mig själv då jag insåg att min hjärna automatiskt försökte placera in personen i facket kvinna eller man, trots att jag själv inte tyckte det var viktigt. Jag konfronterades plötsligt med könsnormer som jag inte trodde att jag bar på. Målet med övningen med Martin var att skapa en förståelse för vilka frågor eller kommentarer som kan vara sårande, ifrågasättande eller uteslutande. Men också hur personal skulle kunna känna sig trygga i att de behandlade Martin respektfullt. Här behöver alla stötta varandra för att inte falla in i normgropen. Vad tänker du om din omgivning, din arbetsplats eller din bekantskapskrets? Finns det liknande förlegade föreställningar som ploppar upp när någons könsidentitet, etnicitet eller funktionsvariation avviker från normen? Hur reagerar folk på din arbetsplats, i din förening eller i ditt kompisgäng? Och vad säger du då? Om vi inte reagerar, trots att det kan vara obekvämt, kommer nämligen ingenting att förändras. Som svenskspråkig i Finland har många av oss erfarenheter av olika typer av stereotypiserande. Ja, vi vet att diskriminering existerar, men hjälper den insikten oss att behandla andra så att de kan känna sig inkluderade och respekterade på vårt jobb och i vårt samhälle? Egentligen inte. Insikt är bara första steget till att skapa förändring. Jag tror att de flesta av oss uppfattar oss som rätt schyssta personer. De flesta av oss är också helt emot all typ av diskriminering. Vi skulle aldrig bidra till det. Eller skulle vi? Statistiken säger att vi är alldeles för många som ändå bidrar till att det händer. Vi är lika många som inte heller sätter stopp när det händer runt omkring oss. Vem är då alla dessa människor som diskriminerar, utesluter, ifrågasätter eller trycker ner människor som inte passar in i normen? Under en vanlig dag fattar människan i snitt 35 000 beslut. Jag väljer att öppna dörren, jag väljer att lägga bananerna på vågen i butiken samtidigt som jag funderar på om jag ändå skulle köpa lite äppel och göra en äppelpaj. Om jag hela tiden skulle vara tvungen att fatta medvetna beslut om alla dessa små handlingar i vardagen skulle min hjärna säkert bli överhettad. Ni som kan är psykologiprofessor Daniel Kahneman vet vad jag pratar om. Kahneman ger oss mängder av exempel på hur hjärnan gör genvägar i situationer där vi borde ta oss tid innan vi fattar beslut. Då skulle vi sannolikt göra färre felaktiga beslut. Kanske jag inte ska ha köpt just den där nya bilen eller handlat då jag redan var hungrig. När jag studerade genusvetenskap lärde mig att många omedvetna beslut också följer så kallade berättelser om hur människor är. Vem vi kan lita på, vem som är kompetent, vem som gör ett bra jobb och vem som är en slarver. Dessa berättelser berättar om hur invandrare är, hur finlandssvenskar är eller vad personer med kognitiv funktionsvariation kan eller förstår. Det är berättelser som vi inte alltid märker att styr våra handlingar och som bidrar till diskriminering. I businessvärlden kallar vi det för unconscious bias, omedvetna föreställningar. Det betyder att, trots att vi upplever oss som schyssta, ändå bär på omedvetna föreställningar om människor vi möter. De här berättelserna lever i och genom oss utan att vi är medvetna om dem. Lösningen är att bli medveten om vilka berättelser just du och jag bär på. Först då kan vi bli mer inkluderande. För många år sedan läste jag att vi bär på en berättelse om den farliga bruna mannen. Denna berättelse bidrar till diskriminering av bruna män. Ett sätt att undersöka om en är påverkad av denna berättelse kan vara att undersöka hur en själv agerar. Forskning visar nämligen att vita kvinnor och vita män inte sätter sig bredvid bruna män i bussen. Det kan ju inte vara sant, tänkte jag. Men så började jag bli medveten om vem jag spontant satte mig bredvid i bussen. Och döm om min förvåning när jag ofta satt bredvid människor som liknade mig själv. Främst kvinnor i min egen ålder. När jag medvetet utmanade denna omedvetna inbyggda impuls och satte mig medvetet vid bruna män märkte jag att jag inte var van vid det. Dessutom märkte jag också förvåningen hos männen som tydligen inte heller var vana att vita kvinnor satte sig bredvid dem. Jag som inte ens trott att jag gjort ett val då jag tog plats på bussen. Det är först då vi granskar oss själva på det sättet eller på andra sätt som vi förstår hur mycket vi inte förstår att vi gör och som påverkar både oss själva och människorna runt omkring oss. Som chef, som rekryterare, som arbetskollega kan det här handla om hur vi behandlar varandra i arbetslivet. Och i bussen, kanske på väg till jobbet. När jag är bara en i raden som väljer att inte sätta mig bredvid den bruna mannen är det också ett klart budskap till honom. Jag känner mig inte trygg med dig. Jag accepterar dig inte. Kanske en av många mikroaggressioner som han tvingas genomleva varje dag. Få företag, föreningar, artister, skolor, chefer, kommunanställda, bekanta har för avsikt att diskriminera någon eller få dem att känna sig obekväma. Speciellt inte medarbetare eller kunder. Det gynnar sällan affärerna eller relationerna. Hellre vill vi locka kunder, samarbetspartner och medarbetare, inte stöta bort dem. Men det finns ofta en tydlig konflikt mellan 1. Vad vi tror att vi gör, 2. Vad vi faktiskt gör. Det här betyder att om ett företag eller en organisation inte är medvetna finns det en risk att det anställer en mycket homogen grupp, vilket skapar en ganska snäv och enkelspårig norm. Det kommer också att vara företagets eller organisationens, till exempel kommunens, utmaning då det utvecklar tjänster och produkter. Forskning om mångfald och dess effekter på marknaden visar att potentiella kunder begränsas om produktens utformning, marknadsföring och användning utesluter olika typer av människor. Vi når alltså färre om vi blundar för mångfaldsfrågor. Kulturell mångfald är oslagbar då det kommer till innovation. Satsa alltså på att rekrytera mera mångfald. Bjud in mångfalden då vi brainstormar nya tjänster. Få in större bredd på testpersonerna. Då kan också lönsamheten, men främst rättvisan, öka. Detta kunde spara fler företag att satsa på sitt mångfaldsarbete. Tyvärr tror jag att många företagsledare saknar kunskap om hur våra omedvetna föreställningar påverkar oss. Att det begränsar oss som medmänniskor, kollegor eller målgrupper. Men det kan också vara rädslan att göra fel, att sticka ut och möta motstånd. För det att vi gör annorlunda, att vi bryter mot normen, kan väcka känslor. Och då menar jag inte alltid positiva. Ett bra exempel är när köpcentret Itis, som ligger i Östra Centrum, den största stadsdelen i Helsingfors, valde, bättre sent än aldrig, att uppmärksamma den muslimska högtiden Ramadan i erbjudanden och evenemang, eftersom majoriteten av muslimerna i Helsingfors bor i den här delen av Helsingfors. Visst, rasistiska diskussioner och kommentarer förekom. ITIS fick motstånd, hat och kritik. Men det fick självklart också ett stort tack från de som äntligen kände sig inkluderade. Detsamma gäller kritiken mot Pride-paraden från den här gruppen som minsann upplever att nu får man inte längre vara stolt för att man är heterosexuell. Mitt i allt har det glömt att reklam, filmer och diskussioner nästan uteslutande alltid handlar om heterosexualitet. Det gör mig väldigt glad också att se att flera företag har börjat använda andra än vita, unga modeller i sina stora reklamer. Stockmann har satsat på båda. Finlayson tryckte upp bögikonen Tåk och Laksonens bilder på sina lakan och lanserade In Bed with Tom of Finland, eller gigantisk julreklam på tv där transtjejen får en hårfön i julklapp av sin pappa. Det här är små, små steg av ökad representation som mer och mer öppnar dörren för att fler ska känna sig hemma. Jag heter Malin Gustafsson och jag är ödmjuk inför att just du har lagt din tid för att lyssna på mitt sommarprat. När vi bryter mot normen känns det kanske läskigt. Då måste vi som befunnit oss i normen stiga ur det bekväma, ge plats och lyssna på människor som alltid funnits där, men kanske aldrig fått plats. Det kräver mod, men det är just det här modet som är starten för oss alla som vill vara en del av förändringen.